Året innan vi flyttade hit till Skillingaryd så hyrde vi ett hus. Och det låg mitt i en ganska stor trädgård. Omgiven av fruktträd och bärbuskar och åkrar så här. Så långt man kunde se. Och visst är det spännande att man bara genom att titta ut genom köksfönstret kan bli påmind om Guds ord. Där fanns, när vi flyttade dit på vårkanten, där fanns ett äppelträd som man såg på de här äppelkarten att det var någon slags sjuka på dem. Det var väldigt lätt att se att det här kommer inte bli någon god frukt av det här. Och så fanns det ett annat träd där grenarna växte så tätt. Det var som ett stort fågelbo. Och var liksom grenar överallt. Och jag kan inte så mycket om hur man ska beskära träd och sådär. Men det kändes ändå som att det här trädet riktigt ropade efter kom och skär bort några grenar från mig. Det ropade efter att bli beskuret. Det kom lite frukt på det. Men det skulle antagligen ha fått mycket mer frukt om man hade beskurit det lite. Och detta är en bild som Jesus använder i den text som vi ska läsa idag. Och det är ju spännande att, eller intressant, hur Jesus så ofta använder sig av naturen runt omkring sig för att illustrera sitt budskap. Förra veckan så predikade jag från inledningen av det som vi brukar kalla Jesu avskedstal, som vi läser i Johannes 14 och 15, 16, 17. Och det här talet utspelar ju sig under den sista måltiden och fortsätter fram till de ska till Getsemane trädgård och Jesus blir arresterad där och förd till korsfästelsen. Och det är ju fyra väldigt, ska man säga, väldigt inspirerande kapitel som jag tänker att det blir lite av Jesu testamente till lärjungarna. Detta är någonting som han verkligen vill skicka med dem innan han försvinner ifrån dem. Och efter den texten som vi läste förra veckan så säger Jesus: kom, låt oss gå härifrån. Man kan tycka att den meningen är lite förvirrande eftersom talet sen fortsätter. Men kanske att Jesus fortsatte utomhus på vägen mot Getsemane. Kanske de gick ut och så gick de förbi en vinranka eller kanske ett helt vinfält. Och så säger han det här. Vi hade ingen bild där. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill. Och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Det är en lång text, men det är fylld av så goda ord. Varje evangelium i Nya testamentet är skrivet på lite olika sätt. Och man märker att författarna också, de väljer att betona olika saker för att lyfta fram evangeliet på bästa sätt för de tänkta mottagarna. Och under 7 veckor har vi nu här fått möta något som är väldigt karaktäristiskt för Johannes evangelium. Att Jesus säger, som ni är väl bekanta med nu vid 7 tillfällen, att jag är livets bröd. Jag är världens ljus. Jag är grinden. Jag är den gode heden. Jag är uppståndelsen och livet. Jag är vägen, sanningen och livet. Och nu då, jag är den sanna vinstocken. Och det här blir ju det avslutande av de här 7 orden. Och vinstocken var för judarna en väldigt välbekant bild från Gamla testamenten och från Gamla testamentet. Och för dem så symboliserade vinstocken Israel. Vi läser i psalm 80 till exempel. En vinstock tog du från Egypten. Du drev undan folken och planterade den. Men så finns det också en annan skarp text ifrån Jesaja där det står: Herren Sebaots vingård är Israel, Judas folk, hans älskade plantering. Han väntade oväld men fann våld, väntade rätt men fann orättvisa. Några verser tidigare så läser vi också: Varför bar den vilddruvor när jag väntade att den skulle bära äkta druvor? När Jesus då säger att han är den sanna vinstocken, så blir det en väldigt tydlig bild över att han är det sanna Israel. Att Guds syfte läggs nu på Jesus. Och genom honom ges bara äkta druvor. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Med Gud som vinodlare så kan det inte bli annat än äkta druvor. Jag tror att Jesus genom det här talet så vill han tydligt visa för lärjungarna att genom honom så är de fortsatt en del av Guds sanna folk. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Det här är lite grundtemat genom hela det här långa talet. Att förbli i Jesus. Vi mötte det förra veckan också då Jesus sa: Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Och texten vi läste idag, många kan bli, vad ska man säga, skrämda av den på ett sätt. För den talar också om att varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han. Och, ja, det är en allvarlig text. Men jag tror inte man ska haka upp sig för mycket vid den meningen utan att man ser helheten. För Jesus han talar om för lärjungarna att de är ansade genom det ord som han har förkunnat. Och ordet ansade som Bibel 2000 har valt här, det är ett ord som egentligen betyder ren. Men ändå kan man säga att det är en bra översättning. För om man läser versen före där Jesus säger att han ansar de grenar som bär frukt, så använder han här också ett ganska ovanligt ord, men ett ord som är väldigt likt det ord som betyder ren, som man använder senare. Hänger ni med? Det blev lite invecklat där. Men Jesus, han vill alltså visa på att om vi tar vara på hans undervisning så kommer den styra och vägleda oss inifrån. Och vi kommer att bära frukt, rik frukt. Och som jag sa innan så har jag har ingen erfarenhet av att beskära fruktträd. Mer än att jag försökte riva det här kråkboet som vi hade i trädgården. Och jag har heller aldrig ägt någon vinranka. Men så gott jag har kunnat förstå så är principen när man ska beskära en vinranka. Det är ungefär så här. Att lämnar man rankan att växa helt vilt så kommer det att växa ut en massa överflödiga grenar som väldigt lätt trasslar till sig. Och det här ger då ett resultat av många, men kanske inte fullt så fina vindruvor. Utan en vinranka behöver fokusera sin energi till att producera kvalitetsdruvor, vilket den gör bäst om man klipper bort alla grenar som bara växer in i sig självt. Grenar som växer upp mot ljuset, de sparar man. Då får man fram den bästa kapaciteten i en vinranka. Och på samma sätt så ansar Gud oss om vi tillåter honom att göra det. Så att vi endast växer mot ljuset. Och här kan vi också påminna oss om ett av de tidigare ord vi har haft i den här serien. Att när Jesus säger, jag är världens ljus. Jesus är världens ljus. Och ju mer vi växer mot honom, desto godare blir vår frukt. Jag tror att vi alla kan nämna saker i våra liv som inte är goda för oss. Vi vill nog inte nämna dem, men vi känner till dem. Och mycket av det här, eller i alla fall grunden till det, fick Paulus med när han skriver till församlingen i Galatien. Och han kallade det för köttets gärningar. Och det är ganska många. Otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sånt lägger han till. Och det säger ju sig självt att ett liv fyllt av fiendskap inte producerar god frukt. Eller ett liv fyllt av bitterhet. Det tär ju ner så på en människa att den kan bli alldeles fördärvad. Om man tänker en vinranka som ger dålig frukt. Det är ju dåligt både för den själv och för dem som vill smaka av druvorna. Och på samma sätt är det med oss. Den frukt som kommer ur våra liv, det påverkar både oss själva och dem runt omkring oss. En människa som ger ut god frukt är en människa som själv mår mycket bättre. Så det är inget hot som Jesus kommer med, utan det är ett löfte. Kommer ni till mig, säger Jesus, då ska jag skära bort det från ditt liv som tynger dig så, det som ger dig en så dålig frukt. Och det kan göra ont att ansas. Det är inte för inte som Jesus använder bilden av att ansa. Att klippa bort något som fått så stor del av ens liv att det gör frukten dålig. Det är inte konstigt att det känns om det tas bort. Men resultatet blir så mycket vackrare och godare. Ju tidigare däremot som det ansas, desto mindre ingrepp behöver göras. Vad är det då för frukt vi ska bära? Det kan ju vara många olika saker, men om man kollar i samma brev som Paulus skriver här, så kallar han ett av svaret för andens frukt. Och de känner vi också som kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Det är genom Jesus som vi bär frukt. Jag är vinstocken, ni är grenarna, säger Jesus. Utan mig kan ni ingenting göra. Jesus, eller Paulus, han kallar det för andens frukt. Och Jesus, han kallar anden för hjälparen. Han talar om det i samma tal som vi är inne på i Johannes flera gånger om. Att vi ska inte försöka prestera en massa på egen hand, utan vi ska söka Jesus. För det är genom att förbli i Jesus som frukten kommer. Att vara lärjunge till Jesus, det är att bära frukt. Men hur förblir vi då i Jesus? Hur är vi det? Vad menar han? Och jag tror inte vi behöver krångla till det särskilt mycket. Jesus, han gav svaret till lärjungarna själv. Att genom Jesu undervisning så hade de blivit ansade för att kunna förbli i honom när han inte längre skulle vara kvar. Och när Jesus talade om hjälparen som skulle komma, så sa han också att den skulle påminna dem om allting som han hade sagt dem. Så vi är på god väg här idag att samlas tillsammans runt Guds ord för att ta till oss det i våra liv. Att låta det forma våra liv. Att låta oss hjälpa varandra att det får forma våra liv. Så att vi ännu mer kan låta Guds goda frukt få mogna i våra liv. Så att världen runt omkring oss kan få del av den. När Jesus sen fortsätter i det här talet så talar han också om syftet med varför han har sagt detta. Och vi läser det också för att få med helheten. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Det är egentligen, överlag så är det inte många befallningar Jesus ger när man läser genom evangelierna. Men här har vi en av dem där det faktiskt är en befallning. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Det är inte alltid lätt att göra det. Men det handlar också om vilken inställning man har till livet och sin medmänniska. Jag tänker detta hör också ihop med det som vi läste tidigare. Att med god frukt så kommer kärleken, och den goda frukten kommer ifrån Jesus. Han säger ju det här igen, att jag har låtit er veta allt. allt vad jag har hört från min fader av vinodlaren. Därför kommer ni gå ut och bära frukt. Och vad Jesus säger i stycket efter det här, det är också intressant. För då talar han om för dem att de med säkerhet kan förvänta sig förföljelse. Och det var ju också vad de så småningom fick möta. Men de var väl förberedda för det. För i den här kontexten så förstår man verkligen varför Jesus så trycker på att de ska förbli i honom. Vi kanske inte kan förvänta oss förföljelse på samma sätt. Men vi kommer säkert möta många situationer där livet känns mörkt, där livet känns tungt, där det känns hopplöst eller där världen runt omkring oss tycks dra oss längre och längre bort ifrån Guds kärleksfulla famn. Och där kan vi på samma sätt ta till oss Jesu ord. Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Förbli i min kärlek, eller bli kvar i min kärlek. Vi stannar där idag. Jesus, jag tackar dig för dina ord, Herre. Jag tackar dig för att det är genom dig vi får liv, Herre. Tack för att det är du som låter god frukt få växa ur våra liv, Herre. Men hjälp oss också att låta dig få ansa oss, Herre. Hjälpa oss att låta dig klippa bort det i våra liv som inte hör hemma där. Det som tynger oss och det som... det som gör oss låsta, Herre. För det hjälper oss att våga komma med dig inför dig. Och låta dig få ta bort det här. Tacka dig för hoppet som finns i att du inte lämnar oss om vi kommer till dig, Herre. Du vill vårt bästa. Du vill att vi ska leva goda liv och bära god frukt, Herre. Amen.